Vi lever i en värld med sociala medier och kommentarsfält. Vi lever i en tid med konflikter och spänningar. En tid när folk försöker göra om intet varandra genom att förlöjliga och håna varandra. Vi kanske själva får möta människor som gör narr av oss eller får våra sociala medier fyllda av elaka kommentarer. Inget detta är nytt. Det är bara plattformarna som är nya. Där det sker. Tekniken är ny, men människan är densamma. Och idag, låt oss se på hur Jesus, den perfekta människan, som levde utan att göra fel, som levde utan synd, hur han bemötte de som kom för att förlöjliga honom och håna honom. Idag kommer predikan att handla om hur Jesus blir avvisad och hur hans fiender försöker få honom att framstå som löjlig. Predikan kommer även att ta upp om uppståndelsen från de döda, om hur äktenskapet relaterar till uppståndelsen. Men först ska vi börja med att läsa Guds ord. Matteus 22, vers 23-33. Det finns på sidan 57 i den lilla bibeln. På den här. Och i den här större helbibeln så finns det på sidan 712 om man vill följa med. Samma dag kom det fram några saduker till Jesus. De påstår att det inte finns någon uppståndelse. Och de frågade honom: Mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlöst ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det bland oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog. Och då han inte hade några barn lämnade han sin hustru efter sig åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och till slut med alla 7. Sist av alla dog hustrun. Vem av de 7 ska han vara hustru till vid uppståndelse från de döda? Alla har ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ni tar fel och förstår varken skriften eller Guds makt. Ty vid uppståndelsen från uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. När folket hörde detta häpnade det över hans undervisning. Låt oss be tillsammans också. Herre, ära vare du. Herre, tack för att du gett oss ditt ord. Dina egna ord till oss. Och tack för att vi får läsa dem på så många olika språk. Och tack för att du inte lämnat oss ensamma med ditt ord. För då skulle vi inte se och förstå. Tack Herre för att du har sänt din helige ande, hjälparen, till oss. För att uppenbara ditt ord för oss. För att uppenbara dig för oss. Kom Herre nu med din heliga ande över oss och öppna våra hjärtans ögon för att se mer av dig och vem du är. Öppna våra hjärtans ögon för att se och förstå ditt ord. Och låt ditt ord och din heliga ande få förvandla oss. Tack för att det finns en uppståndelse från de döda. Tack för att vi har ett liv att se fram emot i evighet. Tack Herre för det. Var med oss idag. Och låt oss få uppbyggas och förvandlas av dig. Amen. Jesus, judarnas kung, kom till sitt folk. Han uppenbarade sin godhet och kärlek och nåd. Jesus kom in i Jerusalem som en ödmjuk kung. Och där avvisas han som kung. Överste prästerna, det styrande rådet, de skriftlärda, fariseerna, herodierna, saddukeerna. Alla motsätter sig Jesus. De försöker sätta dit Jesus, göra bort honom. För att än så länge så är han uppskattad av folket. Även om inte heller de har tagit emot Jesus som Messias och frälsare. Men de misslyckas gång på gång. Så misslyckas de med att få fast Jesus. Få Jesus att göra bort sig. Eller inte kunna svara på deras frågor. Istället är det de själva som utstår som löjliga. Eller hycklare. Eller utan auktoritet. I mötet med Jesus. Bara några dagar senare har de fått nog och låter döda Jesus. Där är vi nu. Vilka var de här saddukeerna som kom för att söka upp Jesus och försöka förlöjliga honom, Jesus? Få honom framstå som ologisk och dum. En dum lantis som inte vet vad han pratar om. För det första är ju tydligt att de inte tror på uppståndelsen från de döda. Vi kan även läsa ifrån Apostlärningarna 23. En vers därifrån. Vers 8. Eller vi kan läsa några till verser. Från vers 68. I Apostlärningarna 23. Och sammanhanget är att det Paulus står inför Stora rådet, det högsta beslutande organet i det judiska folket. Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer, ropar han i rådet: bröder, jag är farisee och son till fariseer. Och när jag nu står inför detta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. När han sade det utbröt en strid mellan fariseerna och saddukeerna, och de församlade delade sig i två läger. Saddukeerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse, eller några änglar, eller andar, medan fariseerna bekänner sig till allt detta. De här saddukeerna var alltså en del av det stora rådet vid den här tiden. Och de tror inte heller på änglar eller andar. Den här gruppen kan man säga är den liberala makteliten som inte tror på allt utan är skeptiska och kritiska. De bortförklarar och minimerar vad tron innehåller. De stod nära överste prästen och alla de här överste prästliga familjerna som bodde i Jerusalem. De var inte så många eller så populära som fariseerna, men de hade makt och inflytande. Och för dem var bara lagen, Moseböckerna, det var bara de som gick att lita på. Resten av Bibeln, som för dem var Gamla testamentet, det fick man ta med en nypa salt. För det hade inte alls samma värde enligt dem som lagen. Fariseerna hade Jesus haft återkommande konflikt med under hela sin offentliga verksamhet. Men saddukeerna, de verkar knappast ha brytt sig. Bara vid ett enda tillfälle så nämns det att de möter Jesus innan det här. Och det är först nu när Jesus kommer in i huvudstaden, in i Jerusalem och hotar översteprästernas ekonomi, alltså handen i templet som Jesus drev ut och hotade deras auktoritet som de underlåter sig att ens bemöta Jesus. Så nu har de kommit på en väl genomtänkt fråga till Jesus som syftar till att framställa Jesus som absurd eller dum eller olärd. De vill helt enkelt förlöjliga Jesus och hans ord. Humor och skoj är det inte alltid för att ha roligt. Många gånger kan det användas som ett vapen för att förlöjliga eller tillintetgöra människor. Och när saddukeerna, den här frågan, den har två delar. En teologisk del som Jesus inte, som man måste bemöta, men samtidigt var udden att hur man än hade tänkt, de tänkte att man kunde svara, hur Jesus än skulle svara på frågan, så skulle Jesus framstå som löjlig. Bibelordet är hämtat ifrån femte Mosebok 25. Det som saddukeerna citerar. Vi kan läsa från vers 5 till 10. När bröder bor tillsammans och en av dem dör utan någon son, ska en dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten, utan hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så uppfylla sin plikt som svåger. Och den första son hon föder ska få den döde broderns namn, för att hennes namn inte ska utplånas ur Israel. Men om mannen inte vill gifta sig med sin svägerska, skulle hon gå upp till det äldste i porten och säga: min svåger vägrar att föra sin brors namn vidare i Israel. Han vill inte uppfylla sin plikt som svåger. Då ska det äldste i staden där han bor kalla på honom och tala med honom. Om han står fast och säger: jag vill inte gifta mig med henne, då ska hans svägerska träda fram till honom inför det äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus. Och hans hus ska sedan kallas den barfotades hus. Det här är en del av lagen som gällde för Israel som land. En civil lag som reglerar hur folk ska relatera till varandra. Och det här är inte något som gäller oss kristna längre. Men då fungerar det som någon typ av socialförsäkring. Så att kvinnan inte lämnas utan någon som försörjer och tar hand om henne. Och det är även ett sätt att bevara släktet vidare. Så att inte en man dog, utan en son. Så att även om mannen dog så skulle en son kunna fixa så att mannens namn bär vidare i kommande generationer. Och saddukeerna, som inte trodde på uppståndelsen eller änglar eller någon själ eller ande som levde vidare efter döden, de ser troligen det här som att mannen som dog fick ett barn uppkallat efter sig med samma namn, och att det här sonen skulle föra det vidare i Israel som en uppståndelse, i alla fall bildligt talat. Som att de skulle resa upp den dödes namn igen genom hans son eller en son. Och sen så kommer de med ett exempel med 7 bröder och en kvinna. Där alla 7 varit gifta med henne eftersom de dött barnlösa och de följde Mose lag med svågerplikt och giftermål. Om det nu finns någon uppståndelse, hur blir det då med kvinnan? För alla 7 har ju varit gifta med henne. De tänkte att hur Jesus än svarar så skulle han framstå som löjlig. Det skulle vara obibliskt och konstigt om hon skulle vara hustru till alla 7 samtidigt. Det går ju inte alls. Och vem av de sju Jesus än skulle säga att hon skulle vara hustru till? Skulle det mest bli komiskt? Skulle vara hustru till den första för att han var först? Eller den sista för att han var sist? Eller den i mitten för att han var längst med henne? Hur den blir så hade det blivit konstigt. Men Jesus, han svarar med tålamod. Att de tar fel. Eller som det också kan sägas, ni är vilseledda. Det är vilseledda. Så att de varken känner skrifterna, Guds ord eller Guds kraft. Sen svarar Jesus även på deras fråga och på deras bakomliggande ståndpunkt. Att det inte finns någon uppståndelse. Låt oss lära oss av Jesus, hans tålamod, hans vänlighet, ärlighet, rakhet och tydlighet. Och låt oss tillsammans söka och likna honom. Hur han bemöter folk. Även om folk försöker håna oss eller förlöjliga oss. Jag ska läsa en uppmaning ifrån andra Timoteusbrevet. Kapitel 2 och vers 24 och 25. Eller 24 till 26. Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla. Skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger du Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper ur djävulens snara där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Låt oss som Jesus vara vänliga mot alla. Tåligt uthärda hån och lidanden. Gud, hjälp oss att ödmjukt bemöta motståndare. Att be för dem. För många människor är vilseledda och fast i djävulens snara. Det är synd om dem. Mycket mer synd om oss som får bli hånade. För vi har fått lära känna sanningen i Jesus Kristus. Många människor är precis som saddukeerna. Vilseledda att tro att det här livet, det är det enda som finns. Och när vi dör så är det slut. Ingen himmel, ingen helvete. Och många människor är precis som saddukeerna, vilseledda. Att vara skeptiska till övernaturliga och tro att det som är här på jorden och hur det är det enda verkliga. Deras perspektiv de sträcker sig inte längre, perspektivet, än hur det är här. Och nu. Och de kan inte tänka på några alternativ. De har ingen förståelse för Guds oerhörda makt. Vad hans makt gör möjligt. Jesus, han visar dem genom sitt svar på Guds kraft och makt. Och ger dem också samtidigt svar på frågan. Vid uppståndelsen från de döda blir man inte bara uppväckt till nytt liv där livet är likadant som det var tidigare. Guds makt är så stor att han både uppväcker folk från de döda och förvandlar dem till ett nytt liv. Efter uppståndelsen blir människor lika änglarna och gifter sig inte eller inte heller blir bortgifta. äktenskapet, det är för den tid vi lever i nu. Men vid uppståndelsen från de döda kommer det vara annorlunda. Då kommer vi människor relatera till varandra utan att vara gifta längre. Istället kommer vi få vara med om lammets bröllop. När det som tillhör Kristus Jesus förenas med Jesus Kristus för evigt. Och då kommer vi likna honom. Guds perspektiv, Guds makt är så främmande för många människor. Och för oss alla att vi ibland har svårt att fatta Gud och Guds planer. Det är därför vi kämpar med att förstå vad han har tänkt många gånger. För att vi är främmande för hans plan och hans makt. Och de som fortfarande är vilseledda av Satan och inte har fått del av den helige ande som hjälper oss att förstå och uppenbara Gud och hans ord för oss, de har ännu svårare att förstå. De är oförstående och främmande för Guds verk och hans makt och hans plan. Vill ni läsa mer om uppståndelsen så kan ni läsa ifrån Första Korintherbrevet 15. Vi ska inte göra det nu, men vill ni så kan ni läsa mer av det sen. För där står, skriver Paulus mer om uppståndelsen från de döda. Och hur viktigt det är med uppståndelsen från de döda för vår tro. Ja, helt avgörande. Så vill du veta mer kan du fortsätta läsa i kapitel 15 i Första Korintherbrevet. Men Jesus, han svarar inte bara på deras konkreta fråga om äktenskapet mellan en man, mellan en kvinna och 7 bröder. Jesus svarar även på den grundläggande felaktiga övertygelsen att det inte finns någon uppståndelse. Och han svarar med att de inte känner skrifterna. För trots att de hade skalat bort stora delar av Gamla testamentet och bara höll fast med de 5 Moseböckerna, visade Jesus dem att uppståndelsen från de döda finns med där som en förutsättning. Jesus citerar ifrån Andra Mosebok kapitel 3. Vi ska läsa vers 4-6. Där Mose möter Gud i den brinnande busken. Där står det så här: när Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose! Han svarade: här är jag. Då sade Gud: kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sade: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte, ty han bävade för att se på Gud. Det här är alltså hur Gud själv presenterar sig för Mose. Detta är avgörande för vem Gud är. Gud är. Han är Abrahams, Isaks, Jakobs Gud. För Gud är Abraham, Isak och Jakob inte döda, utan levande. Gud är fortfarande deras Gud. Och Gud är fortfarande, efter flera hundra år efter deras död, deras Gud. Alltså är det som inför Gud lever Abraham, Isak och Jakob. De lever kvar trots att deras liv på jorden hade slutat, för att de dog. Men Jesus, han visar här att deras ande och själ levde vidare med Gud. För Gud fortsatte att vara deras Gud. Han slutade inte vara deras Gud för att deras kropp dog och blev begraven. Om det nu är så att Gud fortfarande har relation till dem och de lever andligt, varför skulle det då vara för svårt för Gud, som har skapat hela universum, att ge dem en ny kropp? Det är ingen stor sak för Gud. Och Gud hade ju från början skapat människan med en kropp och en själ i förening. Det här var så Gud hade tänkt. Då skulle Gud lika väl kunna göra det igen. Det största hindret för uppståndelsen var tanken på att när man dör, då är det slut. Då finns det inget längre. Men om man fortsätter att finnas efter döden, då är uppståndelsen inte en stor sak. Det kan Gud fixa hur lätt som helst. Han har ju skapat hela universum. Folket, de lyssnade. De häpnade. Antagligen hade de inte hört ett så gott argument för uppståndelse från de döda tidigare. Och sen i Matteus 22, vers 33-34, som är precis efter det här, då står det så här: fariséerna hade hört att Jesus gjorde saddukeerna svarslösa och samlades kring honom. Alltså saddukeerna hade inget att säga. Och istället för att Jesus står där som ett fån och inte kan svara på deras fråga på ett vettigt sätt, är det istället de själva som inte kan ge något bra svar. Och de framstår som dumma och vilseledda. För oss kristna har vi ännu bättre grund och bevis för uppståndelse från de döda. Vi har Jesus Kristus, korsfäst, död och begraven, och uppstånden igen ifrån de döda på tredje dagen. Jesus, han var och är den första som uppstått från de döda till nytt liv. Till nytt liv som vi alla en dag ska göra. Människor hade uppväckts från de döda tidigare. Och även Jesus själv hade uppväckt människor från de döda. Men då hade det varit i samma liv som de hade tidigare. När Jesus uppstod igen till evigt liv i härlighet, var det något helt nytt. Och han som vår Herre har uppstått från de döda, så ska även vi uppstå till evigt liv och bli förenade med honom. Jag ska läsa ett stycke från Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 11 och vers 13. Det talas här om bland annat om Mose, eller bland annat om Noah och Abraham och Isak och Jakob. Och då står det så här: i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, Här är det tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de efter ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordningen stad åt dem. Abraham, Isak och Jakob såg fram emot det himmelska landet, uppståndelsen från de döda, det eviga livet. Och vi gör som det. Vi ser fram emot det eviga livet med Gud och uppståndelsen från de döda i hopp om att leva i det himmelska landet. Och slutet kommer med uppståndelsen och alltings fullbordan. I Uppenbarelseboken i kapitel 20 ska jag läsa ett par verser. Först verserna 4-6 och sen 11-15. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggit för att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild och inte tagit dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Saliga och heliga är de som får del i den första uppståndelsen. Över dem ska ha den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och sen till vers 11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivna i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. De döda kommer att uppstå, allihop. Och det kommer en dom till evigt liv med Gud genom Jesus Kristus och det blod han göt på korset, eller evigt fördärv i eldsjön. Vårt liv här och nu är därför oändligt viktigt, bokstavligt talat. För vårt liv här och nu avgör vart vi hamnar i evighet. Det är även därför vi bemöter människor, alla människor, med kärlek och pekar mot Jesus Kristus, för att fler ska bli frälsta genom Jesus Kristus. För att fler ska få del av det eviga livet i härlighet, i evighet med Gud, i evig glädje och lycka. Vi kämpar här i livet, men vi ser fram emot en evighet i härlighet, utan krämporna vi kämpar med, utan sjukdomarna som får oss att inte kunna komma till kyrkan eller orka med. Inte heller kämpa med synden längre, eller utstå problem och hån och förföljelse, flykt. Då ska vi vara hemma för evigt. Då är det klart. Då får vi vila ut. Då på den dagen är vi klara. Och vi ska njuta i evighet av Guds närhet. Det är därför vi lever det här livet. Det är därför vi söker och följer Jesus. Och det här försöker vi berätta och få människor att förstå. för att de också ska få del av det oerhörda Gud vill ge. Om jag sammanfattar. Jesus blev förkastad av det judiska folket. Deras ledare gick emot honom. Men Jesus visade dem kärlek och tålamod. Och han svarade: det kommer en uppståndelse från de döda. Då kommer livet vara annorlunda än det här livet vi lever nu. Då ska vi likna änglarna. Och då ska vi tillhöra Kristus och bli formade efter hans avbild. Det är en dag att se fram emot. Och för er som är närmare, om inte Jesus kommer snart, så är det seger som väntar. Även om det går genom lidande, så är det seger och evig glädje som ligger framför. Det är vårt hopp. Låt oss be. Herre, låt vår tro och vårt hopp få växa. Låt oss få se och förstå mer av vad du har för oss. Och redan nu glädja oss över vad vi har del av i Jesus Kristus som dog för oss på korset. Tack för att det finns en uppståndelse från de döda som gör att vi har hopp om livet även om vi går mot död. Tack för att det finns mening och mål bortom det här livet. Tack för att vi inte behöver söka vår mening i vad vi lever i nu, utan söka vårt liv och vårt mål i dig. Och blicka fram emot den dagen när vi får möta dig. Och bli befriade från synd och lidande, sjukdom och död. Och få leva med dig i härlig evighet. Herre, jag ber att du uppenbara detta för fler. Kom med din heliga ande och verka här i Älvsby för att fler människor ska fatta vad som står på spel med deras liv här och nu. Att evigheten står på spel. Evig död och lidande eller evig glädje och frid. Och hjälp oss att som Jesus möta människor, även någon som hånar oss och hatar oss, med kärlek och tålamod och peka på dig, Gud, och din son Jesus Kristus, och att det kommer ett liv efter döden, så att fler människor får hitta fram till frälsningen och komma med till den himmelska staden. Komma med i skaran som prisar och ärar dig redan här i hopp om evigheten med dig. Amen.